god kväll. Det finns många myter om nazismen och om Adolf Hitler personligen. Och en av dessa myter är att nazisterna skapade ordning och reda när det i själva verket var precis tvärtom. Förvisso fanns där en fasad av styrka och ordning, men bakom fasaden härskade kaos. Och det var en direkt följd av Hitlers sätt att leda. Han var medvetet otydlig och gav ofta samma ansvar till både två och tre personer eller myndigheter som sen fick konkurrera om makt och inflytande, det vill säga om Hitlers gunst. Inte ens den fruktade hemliga polisen, Gestapo, var så omfattande och välorganiserad som man kunde tro. Istället så var det anmälningar från vanliga tyska medborgare som ofta vägledde Gestapo i jakten på fiender till den nazistiska statsapparaten. Kaos under ytan har vi kallat det här andra programmet i vår serie om nazisterna.
Nazisterna hade en stark dragning till allt som avspeglade ordning. I deras museer hittade man till exempel glasmannen som visade hur den perfekta människokroppen var ihopfogad till en samordnad helhet. Och med sina parader och festligheter försökte de visa att den enskilda människan bara var en del av den välordnade nationella gemenskapen. Men det som nazisterna skapade i Tyskland var bara en illusion av ordning.
Och då skriver der Führer ganz allein die Front ab. Das ist Propaganda und ist eindrucksvoll. Und alle sagen, Kinder, was herrscht da für eine Ordnung? Die stehen ja alle in einer Reihe. Nur hinter den Kulissen durften sie nicht schauen. Da herrscht eben keine Ordnung.
Den 30 januari 1933 blev Adolf Hitler rikskansler i Tyskland. De som jublade mest var nazisternas stormtrupper, partiets halvmilitära gren med Hitlers gamle partikamrat Ernst Röhm i spetsen.
Och i dessa stund geloben diese mehr als 8000 Kämpfer ihrem Führer die Treue zu halten bis zum Tode, unserem Führer Sieg.
In 33, you thought it was the beginning of a new German wonderful period. It was a true and enthusiastic movement in the people, except the people who were by their heart socialists, who were from the very beginning prosecuted and had to emigrate or were in concentration camps and so. One knew of these concentration camps and said, and one really said, so what? What, the communists would have done the same thing and this is a revolution, huh?
De första som fängslades var nazisternas politiska motståndare, kommunisterna och socialisterna. De fördes till koncentrationsläger som hade byggts upp i all hast. Hermann Göring skröt med att man nu skulle göra upp räkningen med dem. Det var en terror som slog blint och kaotiskt, vilket en medlem i stormtrupperna medgav.
Alla arresterar folk utan att gå igenom de påbjudna officiella kanalerna. Alla hotar varandra med skyddshäkte. Alla hotar varandra med Dachau. Varenda liten gatsopare känner sig idag ansvarig för saker som han inte begriper ett dugg utav.
Bland de första offren var Josef Felder, en socialdemokratisk riksdagsman. Han skickades till Dachau, nazisternas nyöppnade koncentrationsläger utanför München.
Ich wurde ja dann in den Bunker eingeliefert und angekettet. Da brachte er einen Teller, da lagen Weißwürste drauf und Brezen. Und da sagte er, das wäre eine schöne, das hat man so hingehalten, das wäre eine schöne Henkersmahlzeit für dich. Aber selbst die bist du nicht wert, du Schurke. Wir wissen von dir sehr viel, wir wissen, dass du in Prag gewesen bist und so weiter. Wir werden schon noch fertig mit dir. Und dann hat er mir das nochmal so rüber, weg. Zugeklappt und war schneller wieder fort, nichts zu essen. Und dann kam er noch einmal mit einem Strick und hat mir zeigen wollen, wie man sich am besten aufhängt. Dann habe ich gesagt, ich habe Familie, das werde ich nicht tun, das müsst ihr es machen.
Josef Felder frigavs från Dachau efter 18 månader. Flertalet av de som spärrades in här 1933 släpptes efter mindre än ett år i lägret. Regimen var brutal, misshandel och psykisk tortyr var vanligt. Men de nazistiska utrotningslägren hade ännu inte sett dagens ljus. Koncentrationslägren var ett medel för förtryck, men ännu inte för systematiskt mördande. 1933 betraktade många tyska lägren som ett acceptabelt inslag i den nazistiska revolutionen.
Closest is the French Revolution, eh? To be as a French nobleman in the Bastille was not so agreeable either. So people said, well, this is a revolution. It was an astonishing peaceful revolution, but partly it is a revolution. And there are that sort of thing. And the concentration camps, of course, everybody said at that time, oh, the English have invented in South Africa with the Boers. So, people couldn't look ahead. It's impossible for somebody in 33 to look ahead to 45. Huh? You can't. It was only 12 years, but it seems to be too much to look ahead for 12 years.
Men tyskarna behövde inte leva längre än 12 veckor med Hitler som rikskansler för att få veta vad judarna skulle ha för ställning i nazisternas nya stat. Den 1 april 1933 anordnade partiet en endagsbojkott mot alla judiska affärer. Nazisterna hade gjort judarna till syndabockar för nederlaget i första världskriget och mycket annat därtill. Under det nazistiska styrets första månader drabbades de tyska judarna ofta av stormtruppernas godtyckliga och våldsamma angrepp.
In 1933 the stormtroopers came and took my father away, and together with many other Jews in Nuremberg they were taken to a sports stadium with a lot of grass, and they were made to eat cut the grass with their teeth by sort of eating the grass. But I found it out afterwards. My father never talked about it. It's to humiliate them and to show them that they were the lowest of the low. It's simply to make a gesture.
De nazistiska stormtrupperna demonstrerade också på andra sätt. 1933 anordnade de tillsammans med likasinnade studenter en rad offentliga bokbål där olämpliga böcker brändes, särskilt böcker av judiska författare. Röhm ville att stormtrupperna skulle ingå i den reguljära tyska armén. Militären blev förfärad.
Lehnte man ab, und zwar wegen ihres Benehmens, wie sie auftraten, wie sie waren.
Ja, also die SA wurde allmählich, wie gesagt, zum Schluss, also man kann schon beinahe sagen, verhasst bei den meisten Soldaten auch. Dazu, zu dieser Ablehnung der SA, so ich mal sagen, kam, dass immer deutlicher wurde, nicht nur in der Armee, dass Röhm, also der oberste Chef der SA, danach strebte, die Reichswehr in irgendeiner Form zu vereinnahmen. Er strebte auf den Reichswehrminister hin. Und er wollte daraus seine Armee bilden.
Hitler sympathiserade instinktivt med Röhms och stormtruppernas revolutionära glöd. Men sommaren 1934 insåg han att deras makt måste tyglas. Och det var inte bara för att han ville hålla sig väl med armén. Röhm hade skaffat sig en fiende som var farligare än militärledningen. Heinrich Himmler, som själv var maktlysten och fortfarande formellt underställd Röhm i den nazistiska hierarkin, arbetade på att få Röhm på fall. Himmler kokade ihop en historia om att Röhm planerade en kupp och Hitler trodde honom. Den 30 juni 1934 greps Röhm, som var på semester i Bayern, och fördes till ett fängelse i närheten. Två dagar senare blev han skjuten. Militären var tacksam. Man var glad över att Röhm undanröjts och stormtruppernas makt begränsats. För att visa sin tacksamhet erbjöd sig militären att svära trohetsed till Hitler personligen. Mannen som nu när president Hindenburg låg för döden inte bara var Tysklands rikskansler utan också landets statsöverhuvud. Diesen
heiligen Eid.
Diesen heiligen Eid.
Dass ich dem Führer. Des deutschen Reiches und Volkes.
Des deutschen Reiches und Volkes.
Adolf Hitler.
Adolf Hitler.
Somebody was reading and we had to lift our arm and at the very end say, that's my oath.
And how seriously did you and your colleagues take this oath?
Very serious. I mean, a soldier, this accompanied my whole life till the very end. I mean, oath is oath. There's no doubt that I can't break the oath, or otherwise I might commit suicide if I plan something else. But this is very serious, the oath for a soldier.
Med Röhms död tycktes Hitler ha återställt ordningen. Revolutionen på gatorna hade ebbat ut. Och nu när han hade ett säkert grepp om makten kunde Hitler koppla av i bergen ovanför Berchtesgaden i södra Bayern. 1938 byggdes ett tehus här på toppen av Obersalzberg för att Hitler och hans gäster skulle kunna njuta av utsikten. Hitlers eget hus låg längre ner på sluttningen och med tiden växte en hel rad byggnader upp omkring det. Det här var det officiella gästhuset. Men det enda som finns kvar av Hitlers eget hus, Berghof, är spillror. Byggnaden förstördes för att den inte skulle bli ett minnesmärke och snabbväxande träd planterades för att skymma den berömda utsikten. När Hitler vistades här, liksom när han var i Berlin, kretsade hela den nazistiska regimen kring honom. Hans personlighet bestämde hur Tyskland styrdes. Hitler var ingalunda någon arbetsnarkoman. Snarare var han indolent, vilket till exempel Fritz Widemann fick erfara.
Hitler brukade dyka upp strax före lunch. Ägnade snabbt igenom de tidningsklipp som rikspresschefen Dietrich hade sammanställt och intog sedan lunch. När Hitler var på Obersalzberg var det ännu värre. Då lämnade han aldrig sitt rum före 2 på eftermiddagen, då han åt lunch. På eftermiddagen tog han oftast en promenad. Direkt efter kvällsmålet visades det film.
Under sina 12 år vid makten i Tyskland åstadkom Hitler den största förvirring i statsförvaltningen som någonsin existerat i en civiliserad stat.
Hitler har ibland fattat beslut, också i viktiga frågor, utan att han ens bett att få se handlingarna i ärendet. Han ansåg att många saker redde upp sig av sig själv. Bara man lät bli att ingripa.
En helt annan bild av Hitler visades upp här i den jättelika stadionanläggning som byggdes i Nürnberg för nazisternas partidagar. Den Hitler som publiken såg i Nürnberg på 30-talet var en självsäker och stark ledare vars retorik utlovade ett nytt, dynamiskt och mäktigt Tyskland.
Hej med jorden!
Wir wollen ein Volk sein und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen... Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.
He was meant to be seen as the all-powerful, all-knowing leader who prevailed over a system of total order. But the contrast between image and reality was quite a stark one, because far from it being a very orderly structure of command, in fact, it was very disorganized and rather chaotic. It is really quite a remarkable system, if you can call it a system at all, of one where there is no collective government, but yet where the head of state himself actually doesn't spend all his time dictating.
Hitler och nazisterna skapade ett unikt och märkligt styrelseskick. Hitler omgavs av medhjälpare som visste att deras framtid var beroende av om de kunde vara fyren till lags. De försökte ständigt finnas i hans närhet och följa med på alla hans resor. Även om Hitler var föga intresserad av regelbundna arbetstider och politikens detaljer hade han en vision om hur det skulle se ut i Tyskland. Under Hitlers ändlösa monologer lyssnade karriärsugna nazister noga på hans ord. Sedan försökte de hitta på olika sätt att förverkliga hans visioner. Politikens detaljer utarbetade de själva och sa att de handlade enligt Führers vilja.
Sie beriefen sich auf eine Entscheidung des Führers, auf ein Wort des Führers, auf eine Meinung des Führers. Ich muss Ihnen sagen, es war zum Schluss eher fragwürdig, ob das so war. Da stand einer an der Tür zufällig, als Adolf Hitler zu Tisch ging und mit seinem Nachbarn was zurief, und der hat gesagt, das ist jetzt der Wille des Führers.
Hitler deklarerade från första början att han inte hade någon detaljerad politik.
Ihr detaljiertes Programm, da kann ich nur zur Antwort geben, für eine Regierung nach eurer Wirtschaft, nach euren Werten, nach eurer Zersetzung muss man das deutsche Volk von Grund auf neu aufbauen. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe es halt. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.
Men Hitler sa öppet ifrån vad han väntade sig av den tyska ekonomin. Han ville ha vapen för att bygga upp en ny tysk krigsmakt. Upprustningen fick högsta prioritet. Under sitt första år vid makten höjde nazisterna militärbudgeten så mycket att militären inte kunde göra av med alla pengar. Nazisterna lovade också att befria Tyskland från arbetslösheten, vilket de gjorde, främst genom väldiga sysselsättningsskapande projekt som motorvägsbyggen. Men upprustningen och motorvägsbyggena var bara en kortsiktig lösning på Tysklands ekonomiska problem.
Es kam ja durch Bau der Autobahn kein einziges Tütchen Kaffee, kein einziges Brötchen in das Schaufenster, was zum Verkauf bestimmt war. Für den Fachmann heißt das, beide Komplexe wurden ausschließlich auf Inflationsbasis finanziert. Die Bevölkerung sah das zunächst nicht ein, weil die Durchschauung dieser monetären Zusammenhänge für den Mann auf der Straße zu kompliziert ist.
Det tog tid innan inflationstrycket blev kännbart och för tillfället såg allting ljust ut, särskilt då Hitler 1936 beordrade tyska trupper att gå in i den demilitariserade delen av Tyskland, Rhenlandet. Protesterna från omvärlden var lama. Tyskarna tolkade allt detta som ett tecken på att deras fosterland höll på att återfå sin självaktning.
Eine positive Sache war das auf alle Fälle. Ja, warum sind denn die Massen letztendlich dann nachher diesem Mann zugelaufen? Warum? Muss doch einen Grund gehabt haben. Und es war ja auch so, es verbesserte sich so manches. Alles ist ein bisschen besser geworden. Also ich kann es nicht so nachempfinden. Ich weiß es nur rein von unserem persönlichen Haushalt her. Es ist aufwärts gegangen. Und das war, ich fand die Zeit besser. Also besser, wie man sie sagen, sicherer, besser als heute. Aber das zu sagen, ist natürlich ein Risiko. Aber ich sag's trotzdem.
På 30-talet anordnade nazisterna underhållande skådespel i München, såsom Amazonernas natt. Det var festligheter där bara de som nazisterna betraktade som rasrena fick delta.
Ich war Madame Pompadour, sehr ausgeschnitten, schönes Dekolleté mit einem Reifrock. Ich empfand es schön. Man hat schon den Dünkel gehabt, dass man sagt, der Deutsche ist was Besonderes, das deutsche Volk soll ein Rassevolk werden, soll was Besonderes werden, soll über den anderen stehen. Die Mädchen ebenso, wie Gott sie geschaffen hat. Wie es ja auch in den Kirchen zum Beispiel, die Sixtinische Kapelle, die sind ja auch nackt. Die sind alle nackt, ne? Aber der eigentliche Sinn, es war, glaube ich, wirklich nur ein Fest fürs Auge und zur Erbauung und zur Freude der Menschen, die dahin gegangen sind. Das Feuerwerk selbst, da habe ich natürlich nicht mehr viel davon mitbekommen, weil ich war so aufgeregt, weil ich das Pferd kaum bändigen konnte.
Men om man inte passade in i nazisternas bild av det perfekt tyska blev tillvaron helt annorlunda. Här i München, samma stad där Amazonernas natt arrangerades, rev nazisterna en av Europas största synagogor. Marken behövdes till en bilparkering, sa de. Judar utestängdes systematiskt från det offentliga livet. I Nürnberglagarna som antogs 1935 förklarades äktenskap mellan judar och andra tyskar för olagliga, och judarna berövade sina tyska medborgarskap. Diskrimineringen skulle öka ännu mer.
Was it a problem for you that you were working in a system that allowed Jews to be pushed out of this, out of their position, to lose their wealth, their property? Surely this was a great injustice. How did you feel about that?
Also die allgemeine Meinung war, dass die Juden in Deutschland es übertrieben haben. Von 4.800 Rechtsanwälten in Berlin waren 3.600 Juden. Außer Furtwängler gab es keinen Theaterleiter, der kein Jude war. Und das ist dann eines Tages zu viel, sodass allgemein das allgemeine Gefühl war, dass die Juden zurückgedrängt wurden, wurde nicht bekämpft.
I sin antisemitiska propaganda överdrev nazisterna kraftigt uppgiften om hur många judar som var verksamma inom rättsväsendet och teatern. Och de talade aldrig om varför judarna hade hamnat inom speciella verksamhetsområden, på grund av att andra yrken varit stängda för dem i flera århundraden. Tusentals judar emigrerade från Tyskland på 30-talet sedan de insett att de inte kunde vänta sig någon rättvis behandling eller trygghet i Tyskland så länge nazisterna styrde landet. De som stannade kvar riskerade ständigt att råka ut för den hemliga statliga polisen Gestapo. Här i staden Würzburg får man en uppfattning om hur Gestapo agerade. När de allierade ryckte in i Tyskland brände nazisterna nästan alla Gestapo-dokument. Men i Würzburg kunde amerikanska soldater hindra förstörelsen. Först på senare tid har man börjat granska handlingarna, och det man fått fram ger en överraskande bild av hur Gestapo egentligen fungerade. Tvärt emot vad man kunde tro stod det inte Gestapo-män i varje gathörn. Det fanns bara 28 Gestapo-funktionärer i hela Würzburg, ett område med 1 miljon invånare.
I think the Gestapo could not have operated without the cooperation of the citizens of Germany. By that I mean it would really have been structurally impossible for them to do so. There were simply not enough Gestapo officials to go around. Somewhere between 80 and 90% of the crimes that were reported to the Gestapo came from ordinary citizens. The main job for the Gestapo was sorting out the denunciations. This seems to have been their preoccupation.
Medborgarna i en stad som Würzburg hade inte mycket att frukta från själva Gestapo, men desto mer av vad grannarna kunde säga till Gestapo. Varje tysk kunde råka ut för en angivare. En kvinna som bodde i den här stugan i utkanten av Würzburg 1938 fick Gestapos ögon på sig sedan en släkting angivit henne. Hon hette Ilse Sonja Totske, och hennes personakt återfinns i Gestapos arkiv i Würzburg. Efter att i flera år har utsatts för angiveri och trakasserier från Gestapos sida skickades hon under kriget till koncentrationslägret i Ravensbrück där hon dog. Hennes brott var enkelt, hon passade inte in. Hon undvek sina grannar och hade judiska vänner.
She is put under very general surveillance, not by the Gestapo, but by the Gestapo asking her neighbors to keep an eye on her. What happens is that one neighbor after another, for one reason or another, come forward with information, but all of it adds up to really one thing. She may be just too unconventional for her own good. And of course what this does is that small town mentality, people keep after her, they keep noticing her, and it's fueled again and again by yet another denunciation.
Uppgifterna i hennes personakt innehåller framförallt skvaller. Hennes uppträdande verkar misstänkt och hon har skumma vänner. Men akten innehåller mycket få konkreta bevis mot henne. En angivare antyder att hon kan vara lesbisk. Fröken Totske tycks inte ha normala böjelser. Dokumentet är skrivet med rött färgband och undertecknat endast med orden Heil Hitler. En annan angivelse är undertecknad av en 20-årig grannflicka, Resi Kraus.
Från mars 1938 har Ilse Sonja Totske varit vår granne och bott i en stuga i trädgården. Hon får sällan besök, men ibland kommer en kvinna som är omkring 36 år och ser ut att vara judinna. Jag vill tala om att fröken Totske aldrig gör Hitlerhälsning. Jag tycker att fröken Totskes uppträdande verkar misstänkt.
Und neben uns in einem Gartenhaus eine Ilse Sonja Totske.
Ja.
Die genannte ist mir aufgefallen, weil sie einen jüdischen Einschlag hat.
Das ist ja ein Mist. Das ist ja ein Mist.
Das stimmt alles.
Nein, das stimmt nicht.
Also ich lese mal kurz zu Ende.
Ja, natürlich.
Das Verhalten der Totske ist mir auffällig und ich habe angenommen, dass sie sich vielleicht irgendwie zum Nachteile des Deutschen Reiches betätigen könnte. Ich mache deshalb bei der geheimen Staatspolizei diese Mitteilung. Weitere sachdienliche Angaben kann ich nicht machen. Nach Selbstlesen unterschrieben, Resi
Kraus. Also das ist
Kraus.
Hier Resi Kraus, ja. Das ist mein Name.
Und ist das denn Ihre Unterschrift?
Das ist meine Unterschrift.
Ja, ja.
Ich kann das gar nicht verstehen.
Nee.
Weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ja, ja. Ja. Bloß, wie erklären Sie sich dieses Dokument? Das ist ja seltsam, ne?
Kann ich nicht verstehen.
Das ist ja wirklich eigenartig.
Ja.
Ja. Und da hat eben die Gestapo viele Leute befragt, ne, ja. Damals.
Ja.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Können Maria Therese. Einfach nicht mehr dran erinnern.
Das weiß ich nicht. Das könnte, die Adresse stimmt, meine Unterschrift stimmt, aber woher das kommt, weiß ich nicht.
Ja.
Sie grinsen, das belastet mich.
Ja, naja, das ist ja auch ein seltsames Dokument.
Ja, aber ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten, die sagt, mein Gott, sagt sie, dass sie jetzt nach 50 oder 51 Jahren noch einmal anfangen.
Das,
ne? Aber das sind ja Sie, der anfängt. Ne? Ja, da wir, ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gehört haben. Ich meine, ich hab Kinder schlafen, hab Kinder ermordet, ich war ja nicht einmal im BDM gewesen. Mein Vater hat zu mir gesagt, BDM, sagte, ich lasse dich nicht zweimal in der Woche da bei der Nacht und nein in die Stadt fahren. Also ich habe es Ihnen erzählt, wie ich so streng aufgezogen worden bin. Jetzt fängt es an zu regnen.
We used to think that the population was manipulated and brainwashed from above. Now what we're beginning to see by looking at the social history of the kind one sees in these Gestapo dossiers, we're beginning to see that the system is actually manipulated from below by lots of people for all kinds of reasons, some of them selfish, some of them fewer idealistic. But what we get now is a dramatically different picture of what the system was like.
Vanliga tyskar kunde påverka Gestapo genom angiveri, men ingen politisk åtgärd av betydelse kunde genomföras utan Hitlers välsignelse. Så den nazistiska eliten var alltid på jakt efter nya sätt att behaga Führer. En väg till hans hjärta var att ge näring åt hans antisemitism. Det var precis vad propagandaministern och judehataren Josef Goebbels försökte göra. Goebbels skröt med att nazisterna helt hade lyckats utestänga judarna från det tyska kulturlivet.
Vi har en deutsche teater, en deutsche film, en deutsche presse, en deutsche schrifttum, en deutsche bildende kunst und en deutschen rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden.
Hösten 1938 såg Goebbels ännu en möjlighet att vara Hitler till lags när han hörde att den tyske diplomaten Ernst von Rath hade blivit mördad i Paris av en ung jude, Herzl Grüspan. Attentatsmannen hade upprörts över nazisternas sätt att behandla hans familj. Nazisteliten var i München för att fira årsdagen av ölhalskuppen. Goebbels bad Hitler att få släppa loss stormtrupperna i en hämndaktion mot de oskyldiga tyska judarna. Hitler samtyckte och så inleddes kristallnatten, det krossade glasets natt.
Of the morning, they sort of broke the front door down and started to smash the place up, a lot of stormtroopers. I mean, we had two lots. One lot just concentrated on smashing things up and left, and then a second lot arrived. We had three elderly ladies who were living on the first floor with us. One was sort of dragged out and beaten, and for no reason except she probably got in the way of something. And I was sort of knocked about and finally ended up in the cellar, which was where the kitchens were, and I was being in a back room there, I was being knocked about. When I came back, I went upstairs and I found my father dying, dead. I tried as far as I could to artificial respiration, but I don't think I was very good at it in any case. I don't think, you know, it was too late for that. I was absolutely in shock. It was beyond my comprehension. I didn't know the people. They didn't know me. They had no grudge against me or any. They were just people who had come to do whatever they thought they should do.
Över 800 judar miste livet till följd av kristallnatten och 1000 synagogor förstördes.
Es war ein Schock. Es war ein Schock, weil ich möchte fast behaupten, dass man von dem Zeitpunkt an etwas mehr gedacht hat. Denn zuerst hat man sich mitschwimmen lassen. Man ist getragen worden von einer Welle der Hoffnung, weil es uns besser ging, wir haben Ordnung im Land gehabt, wir haben, es war eine Sicherheit. Und da hat man eigentlich zu denken angefangen. Also ich persönlich, kann man so sagen. Ich bin ja dann auch ein bisschen älter geworden dann. Aber das war ein furchtbarer Schock, das muss ich sagen. Das war.
Aber Sie wurden nicht zum Gegner des Richters.
Nein, 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 nein. Nein. Das war eben, das war, hätte man ja damals schon etwas. Aber wenn die Massen schreien, heil, und was konnte der Einzelne ausrichten? Man ist halt mit. Wir waren die Mitläufer. So war's. Wir waren die Mitläufer.
What was the reaction of the non-Jews you knew when they heard of your circumstances, that you'd been so badly beaten up, that your father had been killed? Did anyone come up to you to say what they felt about it?
No, no. In fact, the people passing the next morning, these were sort of ordinary Germans, started to throw stones at the windows.
So nobody expressed any sympathy?
No.
Hitlers popularitet tycktes inte ha blivit lidande av kristallnatten. Eftersom han aldrig yttrade sig offentligt om saken kunde de tyskar som så önskade fortsätta att tro att det var de hetlevrade stormtrupperna som bar ansvaret. Och kärlekshistorien mellan Hitler och hans anhängare fortsatte.
Time me
1938 byggdes ett nytt rikskansli som symboliserade det nazistiska väldets makt och ordning. Men innanför väggarna använde Hitler allt jämt metoder som bara ledde till kaos i förvaltningen. Det storslagna rikskansliet var ett sannskyldigt getingbo av politiska stridigheter och intriger, där rivaler med illa definierade uppgifter tävlade med varandra om Hitlers kunst. Hitlers verksamhet administrerades inte av ett privat kansli utan av fem. Man hade rikskansliet under Hans Heinrich Lammers, ett kansli som leddes av Hitlers personlige adjutant Wilhelm Brückner, presidentkansliet under Otto Meissner. På andra våningen låg Führerns kansli under Philipp Bohler. Och slutligen fanns det ett kansli som representerade Führerns ställföreträdare och leddes av Martin Bormann. Bormanns kontor låg i byggnaden intill, men själv fanns han för det mesta vid Hitlers sida. Alla fem kanslierna gjorde anspråk på att representera Hitler, och en stor del av deras tid gick åt till att bekämpa varandra.
Jag hade gärna två med vergleichen eller sehr eng aneinanderliegenden Aufgabe betraut. Aber ich glaube, das Chaos hat er nicht gewollt. Er hat vielleicht, so scheint es mir sicher zu sein, nicht übersehen, welche Auswirkungen an menschlichem Neid und Kompetenzgerangel es ergeben würde, wenn er neben den für eine sich kaum unterscheidende selbstständige Arbeit an anderen einsetzte. Dass die miteinander in den sich in die Wolle bekommen, war fast automatisch abzulesen.
En av de hetskaste maktstriderna gällde kontrollen över posten. Tusentals brev strömmade in varje vecka med Mein Führer som enda adress. Människor skrev och bad om favörer eller om Hitlers välsignelse. Det kom triviala brev där man frågade om man fick döpa sina kyrkklockor efter Hitler och allvarliga brev från enstaka judar som ville bli undantagna från nazisternas raslagar. Den som tog hand om posten hade tillträde till Hitler och fick möjlighet att påverka nazisternas politik. Philipp Bohler, en maktlysten nazist, lyckades få kontroll över posten och dra personlig fördel av det. I slutet av 38 eller början av 39 kom det ett brev som Bohlers avdelning visade för Hitler. Konsekvenserna blev förödande. Brevskrivaren var far till ett mentalt handikappat barn och han bad om Hitlers tillåtelse att låta döda barnet. Hitler samtyckte. Han hade tidigare gett order om att människor med handikapp skulle steriliseras. Det här brevet utmynnade i beslut om att de skulle mördas. Bohler fick fullmakt att lägga upp en hemlig strategi för hur man skulle välja ut och döda handikappade barn redan några dagar efter födseln. Den här blanketten skulle fyllas i varje gång ett handikappat barn föddes. Tre läkare läste igenom formuläret och om de ansåg att barnet skulle dödas satte var och en dit ett kors. Några månader senare var det inte bara spädbarn utan också större barn med olika handikapp som kunde bli dödade. Gerda Bernhards bror Manfred var ett av de drygt 5000 barn som drabbades av nazisternas politik. Manfred hade varit mentalt handikappad sedan födseln.
Wenn ich an meinen Bruder zurückdenke, das war ein lieber Junge. Er war natürlich zurück wie ein kleines Kind. Und er war eigentlich normal gewachsen, als netter Junge. Bloß geistig nicht. Er konnte nur Mama, Papa sagen. Er blieb zurück. Er hat auch erst spät laufen gelernt. Und dann wurde er hat sich immer gerne beschäftigt. Und wenn meine Mutter sagte, hol mal Kohlen aus dem Keller, dann wollte er das fortwährend. Brachte die Kohlen hoch und wollte wieder runter. Immer wieder neu, immer dasselbe. Mein Vater war dafür, dass er vielleicht in eine Kinderklinik
Und da kam Aplerbeck in Frage, weil die dort einen großen Bauernhof hatten, dass der Junge vielleicht dort beschäftigt werden könnte.
Men Aplerbeck var en av nazisternas specialavdelningar för barn. Två år efter det att politiken infördes hade läkarna slutat att fylla i Bohlers blankett. Nu bestämde personalen på egen hand vilka barn som skulle dödas. Ett typiskt exempel på hur ett politiskt beslut kunde ta sina egna vägar i den nazistiska staten.
Die Kinder wurden tot gespritzt mit einer Überdosis Luminal, das war ein ganz starkes Beruhigungsmittel, beziehungsweise mit Morphium. Diejenigen Kinder, die man vorher selektiert hatte zum Töten, zum Ermorden. Das Ganze geschah heimlich. Man hat in die Patientenakten selbstverständlich nicht hineingeschrieben, wir haben dieses Kind getötet, sondern man hat hineingeschrieben, dass es gestorben ist an ganz unauffälligen Krankheiten, an allgemeiner Schwäche oder an Masern.
Sie brachten mir den Jungen ja immer in einen Aufenthaltsraum. Und da ging ich und da war ein Wärter dabei und da war er am Fenster und dann habe ich gewunken und der Junge auch. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah.